Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi är tillbaka som Kate Middleton efter våra operationer.
Ja, vi har ju varit iväg på varsitt håll.
Ja, varsitt sjukhusbesök. Och nu har AI:n klippt ihop våra röster från tidigare avsnitt till en ny fil.
Exakt. Vad smidigt. Men jag hänger inte med. Vad är det som har hänt med Kate Middleton?
Ingen vet riktigt. Alltså, man vet ju inte hur sjuka i huvudet är det brittiska kungahuset.
Men kan vi bara backa? För så här, jag ligger och ska...
Hon har varit borta sen jul. Sen före jul, tror jag.
Men hur menar man borta? Att hon inte dykt upp på någon offentliga hennes uppdrag?
Nej, hon skulle göra någon typ av liten operation. Och...
Är det?
Ja. Men alltså, jag tror, det var någonting med magen, tror jag. Jag vet inte. Men så hon bara varit borta. Och nu då skulle hon gå ut och reassure alla. En jätteleende bild med alla tre glada barnen med och så. Och så är det en massa glitchar i bilden.
Mm.
Mm. Och kanske ser bara att de liksom har så här snabbredigerat den. Att man liksom lägger bilderna på varandra och så tar man det bästa från olika bilder.
Det är ganska vanligt.
Det är ganska ett snabbt sätt att photoshoppa. Liksom. Mm. Men liksom, fönstret är inte rakt i bakgrunden och det är någons hand.
Kjol,
hon har ingen ring på sig.
Nej, ingen ring. Det är lite konstigt.
Ja, antingen så har hon tagit av sig sin vigselring. Inte så reassuring då för de som bryr sig om det.
Det är ju jättekonstigt. För att om man ska photoshoppa så är ju ringen viktig.
Det är viktigt, ja.
För då tar du ju från en befintlig hand.
Eller slarvar de? Har de tagit någon modell? För det var någon som då antydde att det var väldigt likt ett gammalt vågomslag hon var på. Har de tagit nyllet bara?
Alltså folk är så obehagliga. Folk är obehagliga.
Hur sjuka är det brittiska kungahuset?
Eller människorna som sitter och letar glitchar.
Sant.
Men kan det inte bara vara så att hon kanske gör någon så här plastikoperation och sen är hon borta några veckor? Och sen
då kommer tillbaka med så här världens största röv. Och så, eller hon kommer... Hon har ett sånt litet tajt utseende, så om man skulle flytta minsta grej så skulle det skulle liksom märkas.
Det skulle märkas.
Ja.
Men jag tänker så här, varför... Har man inte lärt sig just med hur man ska hantera media att det alltid är bättre att förekomma? Att man inte bara säger det, att nu det väntar en privat operation eller hon är psykisk ohälsa eller vad
just
som helst.
Just det.
Hon är stressad.
Jag tror hon är skitsur. Det måste ju vara det.
Att hon bara är...
Hon har ledsnat.
Är det sant? Det känns som att hon är den som älskar rollen mest av alla.
Precis. Hon är den som har burit upp alla.
För hon är ju drottning.
Ja. Nej. Men snart, när Charles kolavippar i prostatacancer, då är hon det.
Precis, om ett tag.
Vilar upp sig inför detta.
Gud, jag hade fått för mig att det var han som hade dött, men det var ju hans mamma, Charles mamma som hade.
Ja, precis.
Just det.
Lätt att glömma den generationen. Men ja, vi kanske får veta sen då hur det är med AI nu för tiden, Isabella. Mm. Eller hur sjuka i huvudet vi är. Hej, Isabella Löwengrip.
Hej. Hur går du på att äta tabletter nu? Jag tycker det känns så himla sprudlande. Så sitter du och lever
där. Men jag är bara fortfarande på min hästkur antibiotika. Ja. Du, jag har ju varit sjuk igen. Eller egentligen samma sjukdom som pågått nu över en månad. Och
halsbälden.
Precis, den kom tillbaka värre. Ja. Jag har varit på sjukhus igen. Och det är inget farligt. Jag kommer inte dö. Det är inte kroniskt. Det är jag bara mått dåligt. Liksom. Och medan jag mått dåligt, och jag åkte till exempel tåg från Köpenhamn, och så steg febern hela tiden. Och varje gång tåget stannade så tänkte jag att så här, nej men nu ger jag kanske upp. Nu så här går jag av och börjar typ ringa en ambulans. Någon måste bara hjälpa. Jag pallar inte mer. Så kände jag. För jag var också själv med min bebis och så.
Det var på den nivån?
Ja, men det var nästan hela tiden. Det var nästan att jag frågade så här personalen om värktabletter. Fick en Ipren. Men jag hade ett knep då för att orka. Och sen när jag var på sjukhuset och fick så här, då fick jag antibiotika i dropp och så här, och så då hade jag samma knep för att inte tänka på allt som var jobbigt. Och lite också för att få tiden att gå, för att det är ju, alltså så är det ju med sjukdom eller när man har ont och så, att man väntar ju mycket.
Mm.
Man väntar på att må bättre, att det ska försvinna.
Ja, absolut.
Det dåliga.
Och då känner man efter hela tiden.
Ja, precis, man hoppas på en ny signal nu kanske. Men det knepet jag hade då var att jag lyssnade på podd. Gud vad jag älskar poddar. Och nu, det här kanske inte är så smart. Jag hoppas inte alla lämnar.
Men vad gjorde Lillis?
Vår podd nu, när jag var på sjukhus.
Nej, jaha, du menar att du lyssnade på när du var på sjukhus.
Ja, men då lyssnade jag också på podd. Ja. Tittade på honom. Jag kunde inte prata heller.
Nej.
Alla tyckte att jag var en så dålig mamma på det här tåget. För jag kunde inte förklara för någon vad som pågick. Liksom. Jag bara satt och liksom kved. Och inte alls här skojade med min snart ettåring. Men det här är ett väldigt bra tips, nästan för bra. Det är nästan som jag måste hålla tyst om. Men jag lyssnade på The Rest is Histories 8 avsnitt om aztekerna.
Mm.
Eller rättare sagt om när spanjorerna kommer till aztekerna. Till det som nu är Mexico City. Jag visste inte att det var liksom precis där de gick i land, Cortés och Nej. Killarna. Och vad som hände då. Men jag låg där liksom och tänkte, fy fan vad jag älskar poddar, tack för att det finns. Men också, det var en väldigt spännande... Alltså en väldigt spännande del av världshistorien. Det var nästan så här, har det här hänt? Liksom, för det är så mytologiserat i efterhand. Och de pratar liksom om spanjorerna som entreprenörer med vapen.
Mm. Vilken år? Vi är vi på
liksom slutet 1400...
Vi är så tidiga.
Slutet 1400, alltså precis efter Columbus. De första dårarna har liksom börjat åka över. Det är ett litet gäng liksom. Man lär känna de här.
1400-talet?
Ja, precis. Columbus i 1492. Ja. Och sen så är det här liksom, de början 1500-talet, ja. Och så håller de på att tjafsa runt där då. Columbus tror ju fortfarande, han är där flera gånger, men han tror ju, han är helt säker på hela sitt liv att han har kommit till Japan.
Ja, jo.
Fast alltså, det är så här, det är bara han som tror det. Alla andra kallar det för den nya världen och förstår att det här är någonting nytt. Men han hävdar att detta är en kust, en ö utanför Kinas kust och kanske södra Japan. Han håller på med det. I alla fall. Men det är då entreprenörer med vapen. Vilket jag tycker var ett bra begrepp. Liksom. För de är inte en armé. De är inte heller handelsmän.
Nej.
Men de är ju väldigt intresserade av guld.
Mm.
Det är liksom det. Och
det som drev folk runt i
ja,
även när vad var det, portugiserna åkte till mot Japan och
ville hitta. Portugiserna, det också, det visste inte jag heller, portugiserna var ju mycket mer, de upprättade liksom små stationer dit de åkte och handlade.
Ja.
Spanjorerna har en lite annan inställning, för de har en annan egen historia där de har just återerövrat sitt eget land, och de liksom bara fortsätter med det, att konkista liksom.
Men för portugiserna, de byggde ju med som ett system, där det var som handelsplatser runt om i världen där de kunde stanna och handla, och precis. De blev också lite kompisar med de som var på plats.
Ja, exakt, och inte alls lika
låtsas kompisar.
Ja, det var inte lika invasivt liksom, utan nej. Men och det här, för det här handlar ju liksom om massa spännande saker. Det handlar ju liksom om makt och kultur och liksom strategi. Det är typ som ett schackspel liksom, när de går i land där. De ser liksom aztekerna och liksom, för det här är en jättestor stad.
Mm.
Alltså det är en väldigt välutvecklad kultur.
Mm.
Och det hade de inte riktigt stött på tidigare. Och de blir liksom då inbjudna dit. De går runt där, den här stora staden i aztekernas palats. Och det är liksom ganska lång tid när man inte vet så här, vem är fånge till vem här.
Nej.
Och vad är liksom, för de kan ju inte bara, om de skulle bara ha ihjäl alla spanjorer, kommer det fler då?
Mm.
Kan vi lära oss av deras teknik så att vi kan de vet inte heller, för det är ju liksom ganska många steker som är, de har runt sig.
Ja.
Och de kan det
och samtidigt som kan det komma fler spanjorer i båtar.
Exakt,
efter
ja,
också. För det är en spännande.
Det är spännande där ganska länge. Och de, men för spanjorerna handlar det då hela tiden om guldet. Mm. Alltså på ett sätt som blir självdestruktivt, skulle jag säga. Det känns som det är sjukligt att det är så uppenbart i varje steg att de borde lämna den frågan lite kanske. Men de säger hela tiden, alltså det kanske är så här, den vackraste stad de någonsin sett
är den med mest guld.
Men guldet.
Ja, men guld, alltså, ja.
Eller så, någon blir ihop med en så här ung vacker aztekflicka från en kultur de då inte visste existerade för typ en vecka sedan. Och det är så väldigt sexigt. Men guldet.
Mm.
Och de bråkar om så här, aztekernas gudar som de tycker är demoner. Och det är liksom det kristna möter den här. Men guldet.
Mm.
Och det blir krig och 2/3 av spanjorerna blir så här slaktade i ett bakhåll vid en flod och de andra så här flyr på sina vänners kroppar för det är så många som dör så de liksom bildar en bro över vattnet.
Ja, hemskt.
Men guldet. Och den verkliga stat liksom de någonsin sett förstörs sen helt och en kultur utplånas och Cortés och killarna tänker på guldet.
Mm.
Och alltså jag trodde faktiskt inte att det var så extremt.
Nej, men inte hela världen så idag också då?
Kanske, precis. Det är det man börjar tänka på direkt. Så här, likheten med vår tid och också olikheten kanske. För att det är alltså så extremt, deras besatthet av guldet. Så att folk hemma i Spanien gillar liksom inte det här.
Nej.
De tycker att det är för grisigt. Så där kan man inte göra, tänker de. Alltså, att tänka så mycket på guld, ungefär. Eller, och dels så för att spanska kungen, han gillar inte tanken på att de bara dundrar in i en annans kungarike. Han tycker att en kung måste man ju visa respekt.
Det här blir kristna människor då också, va?
Ja, precis. Och det finns, din namn är med i historien. Drottning Isabella.
Mm.
Och hon
en spanjorska.
Precis. Mm. Hon har då varit den som finansierat Columbus resor dit. Och är hans, Columbus är hennes skyddsling liksom. Och hela tiden från början så säger hon så här, när man upptäcker de här människorna som bor där säger hon så här, det här de måste vi vara snälla mot. Det här är mina skyddslingar nu. Mm. Och han kan inte låta bli. Han tar med sig slavar från första början och så kommer han hem med slavar så här, varsågod drottning Isabella. Hon bara nej, nej, nej. Liksom. Jag är kristen.
Kom igen. En god människa.
Så ska han åka dit igen. Hon finansierar den resan också. Och säger så här, men ta inga slavar nu. Gör det inte. Columbus kan inte hålla sig. Han är liksom förblindad. Och tredje gången med. Så liksom, och tills han dör. Så, eller nej, tills hon dör. För då är Columbus karriär slut. Liksom. Så är det här ett problem. Att hon vill se de här som andra människor. Som alla är lika inför Gud. Och vi ska frälsa dem. Så. Och han kan inte låta bli. För att han är förblindad. Så det är ett karriärsmässigt problem att han är så girig.
Och, men alla män på makten är ju sådär.
Ja.
Det finns ingen man på makten som inte är sådär.
Nej, men precis. Det är det man börjar undra då. Är det så att det kanske alltid funnits då liksom sociala regler och artighet liksom som någon slags motvikt mot den extrema girigheten? Alltså man måste hålla den i schack på något vis.
Det finns väl också att är man god och sätter regler och från början där är kristna så blir det också det är inte lika farligt sen när man kliver över. För i grund och botten så just är vi ändå det. Väldigt människor som bryr sig om andra.
Ja, precis. De har utvecklat ett knep, de här.
Lite så.
Till slut så kommer de på, för man vet inte så här, hur mycket var de kannibaler i den nya världen.
Mm.
För att det är hela tiden så att Columbus och de andra spanjorerna säger så här att de är kannibaler, vilket betyder att då går de inte att frälsa.
Nej, då kan vi plocka hem dem.
Men vilket kan ha varit bara ett argument för att få ta slavar.
Ja, så var det nog. Nej, men jag tror det. Att få en människa att inte vara människa.
Mm, precis.
Då är det så lätt att få göra vad man vill.
Då är de så okristna, så då har vi gett upp. Liksom, ja. Om de är kannibaler. Då, så det kan liksom vara ett förtal.
Men det är en sån retorik som kanske mycket USA kör mot Mellanöstern.
Ja,
att de här människorna, de är så mycket barbarer.
Ja,
så det är ingen idé att vi går dit och ska försöka uppfostra en civilisation.
Exakt. Det går igen. Det är liksom, de höll på med den typen av så här krigs-PR även då.
Mm.
Så det verkar liksom inte vara bara i vår tid som folk går runt och är typ förbannade på de jävla typ kanske så här elsparkcykelföretagarna som gör att det inte går att gå på gatorna längre. Eller det kanske inte är så aktuell referens, det finns ingen elsparkcyklar kvar längre. Men att vara arg liksom på giriga människor, ofta då unga män, som tar i för mycket, som liksom sabbar för andra för att de är för...
Det handlar om deras karriär och det, precis.
Ja, det är precis. Och då tänker man så här, just det, för girighet, ja men det är ju en dödssynd. Man pratade ju om girighet då med, fast liksom folk svalt så kunde man ändå vara för girig. Alltså att man visste det här på 1400-talet också. Och att vi alltid liksom haft någon typ av motstånd mot det. För att liksom, alltså när typ så här kvinnor och barn och män ligger, framförallt män kanske, ligger så här slaktade i drivor och Cortés så här försöker få tag på några mynt som han har tappat i vatten.
Eller någon tand som behövs böjas
mynt. De är med i filmen Pirates of the Caribbean.
Ja.
Där är Cortés förbannade mynt. Liksom att det ska en förbannelse över dem. Ja, för det går väldigt dåligt för alla de här conquistadorerna.
Ja.
De dör liksom fattiga och bortglömda. Alla hatar dem.
Men jag tror ju så att erövra... För guldet är ju då en symbol för det mest attraktiva som man kan hitta i världen. Det står så högst av allt.
Yes. Mm.
Och den drivkraften är ju också någonting, om man ska vända på det, någonting som har tagit oss fram.
Mm.
Det är det som får vårt samhälle att växa. Man konkurrerar, det blir en marknadsekonomi.
Ja.
Jag ser ju det fantastiska kapitalismen över det.
Det måste det vara. Precis, det kollar om vi en exchange som börjar där. Då. Det måste bara börja med att alla får först syfilis och smittkoppor och nästan alla dör.
Mm.
Sen jävlar blir det kryddhandel och...
Nej, men jag måste ändå bara säga det här att när man kan gå från en byteshandel till att byta med guld och sen så kunna ta fram en valuta som inte bara är en tung guldbit. Det är ju starten för någonting väldigt, väldigt bra.
Kanske, jag är inte helt säker. Jag tycker att stekarna verkade ha något. Ja. Men en annan grej då jag tänkte när jag låg där liksom på sjukhuset och lite innan och efter, det var många timmar då med stekarna och så. Det var, alltså jag försökte liksom, ja, men placera det i vår tid och tänkte jag så här, men är det att de kanske är unga, de här entreprenörerna med vapen?
Mm.
Att de var typ tonåringar när de åker ut första gången på en sån här resa. Och att det var så farligt och plågsamt, att det drog till sig kanske en viss personlighetstyp. Alltså typ de som sket i allt utom guldet. Det var de som tog sig över Atlanten till att börja med.
Och så var det nog.
Så var det nog, precis. Och att sådana finns fortfarande. Och när jag försökte så tänka, ja men det kanske är motsvarande typ de yrkeskriminella idag. Som de unga killar, inte så utvecklat risktänkande.
Låg empati.
Lite låg empati, precis. Mm. Ja, skiter i vad drottning Isabella säger. Mm. Om de har någon sån i sitt liv. Utan bara kör. Ja. Vet du vad jag tänkte då när jag lyssnade på det här? Alltså kanske för att det var liksom kvinnodagen och så där i krokarna. Jag tänkte så här, gud vad ingen kvinna kommer bete sig så här.
Nej.
Gud vad ingen gjorde det då.
Nej.
Gud vad ingen kommer göra det nu. Alltså powerkvinnorna kommer inte ta över den här rollen i historien som conquistador liksom.
Mm.
Det kommer inte hända. När de står där med liksom kungen som de är, stekkungen som de är gäster hos liksom. Och så vinkar de mot staden och folkmassorna är någon slags, här, ja, det är någon slags spel där. Då kommer liksom inte köra upp ett svärd i röven på kungen. Alltså för att han inte gett dem mer guld. Camilla Läckberg eller någon. Hon kommer inte göra det. Liksom.
Nej, hon kommer inte, leta efter mynt på någon död person
vissa kommer
på backen.
Det. Ja, vissa kommer det. Vissa kommer alltid vara de här människorna. Vi kommer behöva hantera dem så länge människoarten finns, tror jag. Och de kommer alltid vara män. Det kommer alltid vara unga.
Men man landar ju rätt. Det hade inte varit krig på jorden om vi kvinnor hade fått styra. Och det är en sån sorglig tanke. Just för att det finns en så bra
ja.
Tillvägagångssätt för ett bättre samhälle. Men ja. Vi kommer ju aldrig hamna där.
Nej, precis. Ja. precis. Om inte vi, drottning Isabella då, hittar något sätt att slår dem i.
Men faran är ju så som vi ser ut idag, när vi har liksom män som man kan räkna på en hand som styr världen. Den blir ju så tokig när det är vad de här.
Ja, just ja.
Nej, men vi har Nordkorea, vi har Kina, vi har liksom Trump, sen Putin såklart.
Ja.
När det är så få som sitter på den makten, när man inte har fler som, liksom, som kan utmana.
De var alla, om man tänker på att nu har de ju utvecklats till någon typ av människa som är svår. Och, alltså de är så gamla också allihopa. Men visst var alla de sådana när de var unga?
Ja.
Trump hade kunnat vara med Cortez och killarna, eller hur?
Ja, absolut.
Jag tror det.
Men han hade ju, fast han hade inte varit den som har sprungit fram i svärdet, utan han kommer ju sen när alla är döda.
Just det.
Och, det kommer och då ska han skaka hand med liksom tribe-ledaren och bara, vad säger ni? Hur ska vi dela upp det?
Precis.
Ja, ge
precis.
Oss allt, eller så får ni behålla lite. Ja, något sånt.
Precis, ja. Det finns, du har nog helt rätt. Ja.
Men det kommer ju faktiskt en tid sen där de här ledarna vi har idag faktiskt går bort. Som du nämnde. Många är gamla.
Jag tänker om de dör bara. Alltså, jag menar inte så här, tänk om någon lyckas knäppa dem. Jag tänker, alltså, det måste ändå vara hyfsade odds att Trump får en stroke närmaste året.
Nej, men jag kan tänka så här, för antingen... Eller? Men för vi pratat...
Friska människor får ju strokes.
Ja, men vi har pratat om att sociala medier skulle vara i tredje världskriget för några poddar sedan.
Precis, att det är med spelare i...
Det blir... Liksom, och jag tänker att om den här generationens män går bort och så kommer en ny generation, så säger många så här, men det är inte säkert att det blir en ny Putin som är bättre han än Putin är.
Nej.
För att man föds i det. Liksom.
Mm.
Men någonstans så tycker jag att det finns kanske att det finns en chans att det är en generation som har vuxit upp mycket mer beläst, eller man har rest mer, man har respekt för andra kulturer på ett annat sätt.
Kanske.
Antingen så har vi tur att det är så. Att det är mer människor som är inte lika inskränkta.
Just det, jag tror inte det.
Nej. Eller så är det tvärtom. Ja. Att det blir så himla polariserat ännu mer på grund av sociala medier som vi pratade om tidigare. Precis, du ser i din algoritm bara det.
Exakt. Jag tänker på sådana siffror som att så här, hälften av alla sexköpare är födda på 90-talet. Det är de som kommer ta över sen, som har liksom tränats att tänka på människor som någonting man... Men
något positivt då, tror inte du att män har blivit snällare med generationer?
Jo, vissa män.
Börja från vikingatiden.
Precis, det är det här. Det är ju de männen hittills har, de snälla männen.
De överlever.
De har ju fått mer och mer makt successivt.
Ja.
Ja. De liksom snälla demokraterna jämfört med då de yrkeskriminella eller konkistadorerna. Eller, liksom,
eller någon man som kommer med slägga medeltiden gentemot precis. En man idag som... Han får, en snäll man får ju en bra fru. Eller man dras ju till en snäll person.
Ja, exakt. Och då är det ju ändå då det jobbiga att det som är situationen i Sverige idag är ju... att pendeln har börjat svänga tillbaka. Att det känns som att... tänk om det fanns en punkt där det blev för mycket makt åt de, vad ska man säga, snälla.
Att vi vad har är liksom, problemet?
Nej, men att då måste de bli yrkeskriminella istället. Alltså liksom att det är en helt vanlig så här... typ, man förbjuder så här killar att brottas på en skolgård.
Mm.
Och då slutar de gå till skolgården och börjar skjuta varandra utanför skolan istället. Alltså att det finns en sån, tänk om det finns en sweet spot, jag menar jag, för hur våldsamt och brutalt och vidrigt ett samhälle
kan vara.
Ja, det kanske gör det, jag vet inte.
Jag bara tänker, vi kvinnor som är födda på 90-talet, våra våra söner.
Ja. Just dina och mina söner kommer ju vara
världens snällaste.
Världens gulligaste, ja.
Men jag tror att över snittet överlag så får vår generation väldigt snälla söner.
Jag tror också det.
Och alltså, det... vi MeToo-kvinnor får snälla söner.
Ja, jag tror, precis. Jag tror det också. Men om de inte är så snälla, var ska de vara då? Var ska de ta vägen?
Mm.
Då blir de liksom, då är det tillbaka till medeltiden. Ja. Mm. Eller i alla fall till sent 1400-tal eller någonting.
Men med den teorin så tänker jag att då kanske det finns större chans att världens ledare framöver blir snällare.
Just det. Ja. Och så ska vi bara hoppas att de har större kanoner än de andra. Liksom.
Vildingarna som inte passar in.
Förse dem med större kanoner. Ja.
För de kommer ju också, de killarna som inte passar in i den här goda mallen, de kommer ju känna sig som ännu mer outsiders.
Ja, och det är det man säger om de yrkeskriminella nu också. Att de, liksom, jag menar så här, de kan inte få ett vanligt jobb. De kan inte gå i en normal skola. De har liksom, det är kört. Så det här är det enda de har. Ja, det var inte det kriminaliteten jag skulle in på egentligen. Men
jag landade ändå i något så här positivt frö här.
Ja. Det är skönt att du är så positiv. Jag kände bara så här, mänskligheten har alltid haft det här problemet. Vi har fortfarande inte löst det. Vi kommer aldrig lösa det. Och det enda som hänt är att vi slappat till oss och blivit naivare.
Jag har känt mig väldigt korkad under mina morfindagar.
Ja, alltså jag har ätit morfin ett par dagar i mitt liv. Jag tålde inte det. Så jag, det var väldigt hemskt. Dels för att jag fick jätteont i magen och började spy och så. Men det känns också som att ha en glaskupa över huvudet, typ, eller hur?
Ja.
Det är inte så,
jag försökte läsa nyheter, men det gick liksom inte.
Nej.
Jag tog mig liksom inte riktigt igenom.
Ögonen vandrar ner för sidan, men ingenting kommer in genom glaskupa.
Nej. Exakt. Så jag tänkte, men jag vill ändå läsa någonting, för jag behöver få liksom ta tag, eller jag måste lära mig grejer och så.
Mm.
Så jag tänkte, då går jag tillbaka och läser en bok jag har läst redan.
Mm.
För då måste det vara lättare för mig.
Mm.
Så då började jag läsa en bok som jag tidigare läste, fast för typ 10 år sedan. Som heter Rich Dad, Poor Dad.
Klassisk sån flygplatslitteratur, eller hur? Eller en sån liksom smart, Malcolm Gladwell-aktig. Fast det är inte han som har skrivit den, eller hur?
Nej, men det hade kunnat vara. Han heter Robert Kiyosaki. En amerikanare.
Okay.
Och jag kände så här att det här är en perfekt tidpunkt för mig att liksom läsa en bok för att så här fräscha upp min inställning till pengar.
Ibland är det ju väldigt... alltså just läsa någonting som man läste för typ 10 år sedan. Det kan ju vara väldigt ögonöppnande för att det... Eller hur?
Ja.
Var det?
Ja, men jag kände så här, jag fick en påminnelse över hur rätt jag gör. Att vissa grejer är lite fel. Så nu hamnar jag liksom på banan igen.
Just det, du korrar till dig själv.
Ja, men så. Och jag tror att vissa böcker behöver man läsa så med liksom en decennium emellan, bara för att ja men så här, just det var så här jag är som person. Det här passar mig.
Det var här jag gillade. Det var här jag inte... Ja, jag förstår precis.
Och
läste om Harry Potter med min dotter.
Men det är ju lite, det finns ju någonting i det. Det händer någonting med kreativiteten kanske.
Jag har faktiskt något med det. Ja, mindes mitt mellan- och högstadie plötsligt väldigt mycket. Ja.
Och jag har ju då fastnat mycket kring hans i den här boken. Och jag skulle vilja ta upp vissa av hans tips och åsikter.
Ja, berätta.
Som mycket är kontroversiellt. Mm. Men det finns ändå en ganska bra... Det finns en poäng i det han säger. Och det är väl därför boken har blivit så stor också. Och han pratar om hur arbetarklassen, medelklassen och överklassen... Och då pratar ju folk som har tjänat sina egna pengar... hur deras inställning till pengar skiljer sig från hur mycket pengar de faktiskt tjänar i livet. Och då kan jag dra det lite grann att
gärna.
Arbetarklassen som har deras relation till pengar är väldigt enkel. Det kommer in en lön varje månad. Den försvinner ut i allting som man behöver betala. Och sen är det inget mer än så.
Just det.
In och ut. Så. Mm. Man lever sitt hamsterliv. Det är ingen stor grej. Pengar anses inte vara speciellt kul, utan kanske mer så här, ångestframkallande. Det är alltid någonting som är slut hela tiden.
Ja, för det är någonting man inte riktigt har makt över ju. Det är någon annan som betalar ut det till en, och det är liksom någon annan som tar dem från den också.
Ja, och du har liksom ingen förhandlingsmöjlighet riktigt. Du får din lön och that's it.
Yes. Ja.
Och så. Medelklassen, den är lite mer intressant. För medelklassen köper skulder i tron om att det är tillgångar.
Mm. Ja. Yeah. Ja.
Och det har vi sett nu under den här ekonomin. Att medelklassen, de har varit så stolta över att vi kan köpa större hus, en båt, landställe.
Alla har så jävla dyra bilar. Och, ja, absolut.
Att målet för en medelklassperson har varit att vara så liksom, kredittrovärdig hos banken.
Just det.
Att man kan få låna mycket pengar.
Ja, det är nästa. Precis.
Alltså, då skårar man högt.
Ja.
Vi har så bra löner att vi kan låna så mycket pengar från banken.
Just det. Wow. Just det. Vi är så rika så att vi verkligen kan sätta oss i skiten.
Ja.
Malligt sätta oss i skiten.
Malligt. Och vi, och målet, medelklassens mål i livet är egentligen bara att fortsätta så här.
Ja, men om jag ska vara lite försvara dem eller oss lite då, så är det väl för att man kanske inte tänker på att bli rik eller liksom, utan man är egentligen ganska nöjd med sitt liv. Man vill just bara ha ett lite större vardagsrum, och det är där ens, sen är man ganska nöjd. Alltså det är ganska, det räcker. Man vill kanske ha en bil som är fräsch på insidan, men så mycket större planer så har man inte.
Nej,
liksom.
Nej, och just, men jag tror nöjdheten har egentligen inte med ekonomin att göra.
Nej,
jag tror en arbetarklass med sin lön som går in och ut kan ju väl känna sig lika nöjd.
Det är nog möjligt, ja, precis. Men det är nog mer den här maktlöshetskänslan och att vara fast liksom,
ja, absolut.
Som kan vara...
Och det är man där väl man kommer in just kring det här att vilken lön blir man som lyckligast av. Och enligt då forskningsstatistiken, om det stämmer, så är det just då en medelklasslön.
Ja, precis. Ja. Ja, och så är man bara med sin familj och sina kompisar, och så tänker man inte så mycket på pengar.
Nej.
Ja. Det är väl toppen.
Men det är också därför folk fastnar vid medelklassintäkterna. Just för att du ser skulder som tillgångar.
Och de nöjer sig.
Man nöjer sig.
Ja.
Överklassen däremot. Som sagt, folk som tjänar...
Nu är vi på rich dad.
Ja, exakt. För han då, Robert, han har ju då en biologisk pappa. Som är superintelligent. Men då som anses vara den här poor dad. För han tänker som en medelklasspappa. Som vill klättra i karriärstegen. Och han är inne i det här hamster, medelklasshjulet. Medan den här rich dad då, som är hans kompis pappa, har då ett helt annat synsätt på livet. Rika människor ser... pengar. Alltså pengars funktion är expansion.
Just det. Ja, men berätta mer. Ja, ja.
Pengar används bara för att skapa mer pengar.
Mm.
Han nämnde då att varenda dollar han äger är en liten soldat som är ute i krig för att tjäna nya dollar.
Just det.
Du skickar ut dina liksom dollarsoldater. Jag tänker att det är så myror i huvudet.
Ja, ja.
Som, de jobbar 24 timmar per dag. Ja. Liksom, de är inte sjuka. De är ingenting. Så allting de här pengarna ska göra är att komma tillbaka med mer pengar.
Just det. Men det här förstår jag för att jag har nog, alltså under tiden vi gjort den här podden, så har jag också börjat tänka på så här, att varje krona som jag behöver använda till konsumtion är lite så här, men det är ju en krona som hade, alltså så här, ja, fan synk. Oftast är ju det liksom alla pengar jag känner. Så är det ju. Men det, varje gång ser det så här, ah, fan. Alltså så här, ah, fan. Den här...
Men man tog ändå beslutet att det var värt.
Ja, precis. Exakt. Men jag började tänka på faktiskt lite annat sätt. För förut så var ju det så här, ja, men jag ville ju tjäna pengar för att kunna konsumera. Det var hela målet. Det var hela syftet. Nu så är det så, fan, jag behövde mat idag igen. För att annars hade jag kunnat lägga dem på den här lilla högen som är... liksom det större projektet. Ja, det som, för att ju mer jag kan lägga på högen, desto mindre behöver jag ta till min konsumtion imorgon då, är ju tanken. Och det,
ja, men och sen, det här står inte i boken, utan den här tanken slog mig nu. Mm. Jag tänker också att medelklassen har ju då konsumtionsmålet i huvudet, och sen behöver man komma ikapp med ekonomin för att få det att funka. Som till exempel skidresan.
Mm.
Medan en väldigt förmögen person först tjänar sina pengar och sen köper från typ avkastningen till exempel.
Just det. Mm.
Att det finns ett annat då mål.
Mm.
Och
jag lyssnade på, återigen på en jätteintressant historiepodd. Alltså, jag har ju då varit sjuk en månad, så jag lyssnade på om så aktiesparandets historia i Sverige. Och där då i historia.nu kan jag säga och rekommendera. Där pratar man då om liksom den här boomen som har varit de senaste kanske så här 10-15 åren, med att även medelklassen, och det är kanske just sådana som har läst typ den här typen av böcker också, och också lite i och med apparna liksom. Det är lite, det är ganska mycket Avanzas förtjänst, liksom den tekniska utvecklingens förtjänst. Man måste inte gå in på ett börsmäklarkontor.
Det är mer
liksom
demokratiskt att tjäna pengar.
Ja, precis. Vilket ju gör att det finns några sajter som typ Rika Tillsammans, den typen av så här, där folk inte siktar på att ha lite sparpengar, för det har ju folk hållit på med länge. Utan de siktar på att sluta jobba.
Mm.
Alltså att leva på avkastning. Att leva på att bli rentier. Liksom. Alltså,
vilket tjusigt ord. Jag ska fråga, om Paul frågar vad man jobbar med, då ska jag säga att hon är rentier.
Jag vet faktiskt att förr kunde man ha det som titel i telefonkatalogen.
Är det sant?
Man lever på sådana här räntor. Inget konstigt. Eller rentier, säger man säkert. Ja.
Förut hade det varit så här, hetaste jobbet, entreprenör.
Ja.
Nu kommer det komma rentier. Rentier. Ja.
Men, och att det är liksom att även medelklassen mer och mer tänker på det sättet. Fast när man ser sig omkring så märker man ju att de flesta konsumerar ju fortfarande väldigt mycket. Men det finns ju de som har ett sånt projekt då, att leva snålt som bara den liksom ett antal år.
Mm.
Med då förhoppningen om att sen kunna bli rich dad.
Ja,
mm.
Absolut. Och rent praktiskt då, hur man gör då för att få att se sina pengar bara som soldater som ska håva in mer pengar.
Mm, mm.
Det är ju precis det du har tagit upp. Och att skapa sig flera spelplaner.
Ja.
Och då har man ju då börsen, alltså aktiesparande, fondsparande.
Mm.
Och man kan... om man startar ett företag där man kan liksom bringa ett värde till andra människor som sen folk köper.
Just det.
Det här är det som är värdet.
Mm.
Att hela tiden då ha de här olika sätten att spara på. Och det är egentligen en fastighet, köpa en bit mark.
Mm, just det.
Alla sådana saker där pengar kan växa när du själv inte, där du inte behöver vara aktiv.
Mm, 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 mm.
Och det låter ju så... När man säger så är det alltid så här, men jag har inga pengar att spara för och så. Men man har pengar att spara för.
Ja.
Det räcker att man drar in en... Alltså, för det handlar ju inte om lönen, det handlar om vad du sparar.
Mm,
det är alltid det.
Mm.
Man kan alltid lägga undan 100 kronor, 200 kronor. Man går på stan, så ska man köpa en äppelpaj med en kompis. Och så bara, nej, jag tar de här 60 spännen och köper en aktie för istället.
Mm, just det.
Det handlar ju om att man har liksom en stark... karaktär som person.
Mm, mm. Så om 140 år så kan jag vara rentier.
Men man måste ha det tankesättet i att verkligen se till att fondspara, aktiespara. Och vi som egen företagare till exempel.
Mm.
Om vi väljer att ha en kapitalförsäkring och spara på börsen i vårt företag, då får vi ju spara med skatt, med oskattade pengar.
Nu börjar vi komma in på en ny termin i Lilla Handelshögskolan här. För det är ju också ett sätt man kan se sparande som jag gillar. Ibland när jag tycker så här att jag inte har just någon makt eller kontroll över min ekonomi, utan liksom det är saker kostar vad det kostar och jag får in det jag får in. Och så blir jag lite modstulen. Då kan jag tänka att det finns ett annat sätt man kan investera också, och det är till exempel att lära sig nya saker. Det kan ju både vara sätt att lära sig att minska sina utgifter.
Mm. Alltså det är med hans bok. Finansiell kunskap.
Ja, men precis. Men också typ... Alltså, lära sig att sysselsätta sig på... Det har nog varit mitt värsta. att ganska många år som min enda sysselsättning som jag tyckte var kul och där jag träffade folk och hade någon slags gemenskap och så, var att gå på krogen.
Mm. Det var ju vanligt.
Ja, det var ju synd liksom. Men att liksom, ja, men att lägga om sitt liv på andra sätt också. Och då blev jag plötsligt lite inspirerad igen. Mm. Och mitt nu när jag håller på att försöka lära mig själv bokföring, jag kan säga att det går åt helvete, jag fattar det ingenting just nu. Men det är ändå någonting där jag också har, det är ytterligare en liten bit jag försöker ta kontroll över och lära mig, som jag tänker kommer ge avkastning just om ja, men några år.
Ja, för då kan du dra ner bokföringskostnader.
Precis, jag slipper dyra revisorer, ja. Men också liksom att jag fattar lite mer.
Mm, du kan göra bra beslut.
Jag kan fatta bättre beslut, precis. Och lär mig de där jävla lagarna så kan jag ju också vara med spela spelet.
Men så jag tänker så här, att verkligen bli bättre på att låta pengar vara på ett annat ställe där de kan jobba för sig.
Mm-mm.
Och precis som du också har gjort så bra tips i podden, det här att köpa saker och ting som har ett värde. Ah. Att man hela, det här är ju verkligen är fastnat bättre i mitt huvud.
Bra.
För jag behöver köpa en matta till Sally nu.
Mm.
Och jag vet att mattan kommer att bara, det blir minus i min ekonomi.
Ja, just det. För matta kan ju vara så en ny matta i en köpt en butik.
Det är jättedyrt.
Extremt dyrt.
Mattor, ja. En IKEA-matta går på 3000 kronor.
Exakt, ja.
Så jag vet att...
Och, Bukowskis.
Men jag vill ha en vanlig vit, du vet, barnmatta. Mm. Bara 1,5 meter gånger 2 meter. Det är enkelt.
Du kommer slänga den efter 18 månader.
Jag kommer slänga den. Så jag vet att om den kostar 2000 spänn så är det 2000 spänn jag aldrig mer får tillbaka.
Nej, det är kört.
Och därför så vill jag försöka köpa en för kanske 1000, alltså jag ska köpa en begagnat istället. Ja, för det är enda sättet för mig att minska förlusten i min privatekonomi.
Ja, men precis, då kan man blocket liksom och ta en vanlig matta, alltså den typen av matta på blocket. Mm. Det kan man ju typ nästan få gratis. Mattor är så jävla otympliga.
Mm.
Så att
och
tjänst.
Och nu har mattan blivit en symbol.
Ja, är det så? För alla hjärnspöken som jag har gett.
Så jag håller på att leta efter matte nu då. Och så jag känner att så som han Robert pratar, mycket av så jag gör redan. För i mitt fall så har jag ju mycket onoterat som kan bli stort och sen noterat då. Hur säger han är en skuld?
Mm.
För det är någonting som man också betalar ränta för varje månad. Den, liksom. Ja, ja. Mm. Man måste måla väggarna, man gör grejer hela tiden.
Mm. Verkligen.
Så bli bättre på, ännu mer på pengar in på börsen, onoterat, men också hela tiden se till att mina inköp har, att jag inte förlorar lika mycket pengar på dem.
Nej.
Det är min grund för 2024.
Ja. Intressant, ja. Jag ska också försöka lägga undan lite mer pengar. Fan vad mina pengar har försvunnit på sistone.
Ja, men du har ju ett svart hål lite grann nu som ska... Alltså huset.
Det är sant, ja.
Men som sant. Med största sannolikhet blir en bra affär.
Mm. Ja, det får vi se.
Men det jag gjorde nu...
Men det blir fint.
men det jag gjorde i alla fall var att jag tog jättestor del av min ekonomi ut på börsen nu. Och så att jag har väldigt lite pengar privat, vilket är lite stressigt.
Ja.
Men då tänker jag att det är ändå så Robert hade gjort.
Just det.
Bara liksom ut med dem. Ut och spring. Kom hem mer.
Gulligt att se dem som små soldater. Jag gillar den bilden faktiskt. Jag ska komma ihåg den.
Mm.
Den är också hotfull.
Ja,
alltså att det
är de. Och blir det panik, då får man väl kalla tillbaka dem lite tidigare.
Sorry, killar.
Men det är roligt med ekonomi. Jag tror också att, och det är just det mindsetet gör också att det är lättare faktiskt. Alltså han pratar ju lite flummigt, för många är ju så här, universum expanderar och då expanderar din plånbok också om du är villig och låta den jobba för dig.
Okay,
det är sånt som jag tyckte var bra när jag var 20, men idag så blir man irriterad.
Manifesterande. Ja, jag fattar.
Exakt. Men jag tror den här typen av nivå av manifestation där man snarare ser sig själv hur man är som person. Det får ju effekt.
Hold up.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag var på Joe and the Juice.
Blev rånad.
Med min, ja, nej men de hade liksom fältöverstens enda eluttag. Så jag fick sitta där. Fältöversten var en liten oskärmig galleria som jag har varit väldigt mycket i hela mitt liv. För min mormor har bott där sedan det byggdes på 70-talet. Jag var på The Joint Juice, satt med min hemska bokföring faktiskt. Och försökte reda ut den, hade typ fortfarande feber. Mådde fruktansvärt. Och så hörde jag... Det är liksom ett möte bakom mig som jag tjuvlyssnade på. Och det var en ung kille som försökte förklara sin affärsmodell för typ en kollega, vän, någon slags partner. Jag såg inte liksom hur unga, lät ganska unga. Och det var en affärsmodell som var någonting med influencer marketing, det var någonting med restauranger. De skulle typ få Angelica Blick att gå någonstans, hoppades de. Och de lät, vad ska man säga Bella? De lät liksom...
Väldigt självsäkra.
De lät så jävla korkade. Mm. Det var det. Alltså de var så... Kanske självsäkra, men de lät liksom typ, de lät otroligt kortsiktiga.
Mm.
Alltså de hade liksom ingen, de var så, på så himla djupt vatten. De hade ingen aning om vad de höll på med. Så lät det.
Skulle de starta en restaurang och få influencers komma dit?
Jag tror att de skulle... Det var nog mer liksom marknadsföring än de sa. Mm. Jag vet inte riktigt. Men de lät kanske småkriminella också.
Ja.
Jag vet inte. Ja. Mer typ conquistador-stil. Inte riktigt liksom beväpnade. Men ja. Jag satt där och rynkade på näsan som Isabella. men de hade ett sätt att prata som jag har hört en del på sistone. Att de pratade rätt mycket engelska.
Mm. Alltså de blandade i svenska.
Ja, men ibland... Alltså jag tror att de hade svenska som... som modersmål, men det var liksom lite ortig svensk engelska.
Mm.
Där de kanske hade, de kunde några så här uttryck, liksom buzzwords då. De kunde kanske så här halo-effekt.
Ja.
Och då lät det som en sån MBA-uttryck, liksom, sånt begrepp. Men när de skulle förklara någonting som var dåligt då, så sa de så här, but then we go back 5000 kronor. Och så lät de liksom... Jag tänkte så, okej, de vet inte liksom vad hur man förklarar förlust på engelska. Nej, precis. Så att, men det slog mig liksom hur mycket ekonomi, alltså ämnet ekonomi är språk.
Mm.
Och för så är det ju även bland liksom riktiga företagare, eller vad man ska säga. Alltså de som kanske typ leder ett börsbolag. Att de pratar ju också i fraser och sådana uttryck för att visa att de kan dem. Eller,
ja.
Alltså de översätter saker som inte behöver översättas. Mm. De, som blir kanske svårare att förstå efter man har översatt dem. Mm. Eller efter man satt någon så här begrepp på dem. Mm. Alltså en halo-effekt. Då, man kanske fattar vad det är. Man måste tänka efter lite då. Istället för att bara säga så här, men då smittade jag av sig på resten av verksamheten. Så fattar alla. Mm. Så ska man istället hålla på och knöla till det för att signalera att man är professionell.
Typ. Oh ja, det möter jag hela tiden i affärsbranschen.
Ja, och jag tycker då att alla låter lite så här dumt. Jag undrar alltid så här, vet du själv vad det säger?
I min värld så är det så många som använder engelska begrepp när de svenska är mycket mer tydliga.
Just det.
Ja. Bara som att så här, hur ser den här cap table ut?
Ja, vad betyder det? Aktiebok. Ja.
Det är mycket lättare att säga så här, vilka människor är med i aktieboken?
Äger företaget?
Ja, exakt. Ja, hur är den här cap table?
Jag blir irriterad av det. Alltså det är så här, det här med att alla har så konstiga titlar. Det är ju också alltså den här LinkedIn-svenskan.
Tre bokstäver.
Ja, men precis. Precis. Och så förstår man att säga, jaha, det betyder bara säljare är det ju oftast. Men det är olika typer av... Ja. Eller bara. Säljare är väl jättebra, men måste man liksom skriva om... Ja. Jag funderar faktiskt på det. Tänk om jag skulle börja kalla mig vd. Alltså ofta säga så här att jag är vd.
Mm.
Alltså, även om jag har exakt samma arbetsuppgifter, exakt lika mycket ansvar, bara då betyder ju det någonting för jättemånga människor.
Mm.
För att man har det språket av att man har satt värde vid saker som egentligen inte är värde. Liksom.
Men och jag tror att för oss då som inte sitter med massa, du har ju massa anställda i ditt andra bolag.
Nej, jag har inte massa anställda. En halv.
Ja. Ja. Men ja, därför tycker jag entreprenör är en så bra titel.
Ja,
för
precis.
Den är så bred.
Det är ju sant, precis.
Så slipper man säga founder, CEO.
Exakt. Ja, entreprenör, den är ganska ärlig ändå, tycker jag.
Ja, det kan vara stort och litet och ibland så är det,
precis.
Är det så.
Det kan vara bra, det kan vara dåligt. Det är liksom det. Men det ringer in någonting ändå.
Ja.
Men lite samma grej är det ju faktiskt med hela fältet ekonomi. Alltså även det som är det mer akademiska, liksom, det som folk forskar i och sånt. Alltså, jag känner att jag låter ibland lite som en dum unge nu som så här säger att men alla bara ljuger. Eller liksom att det, men i nationalekonomin till exempel. Alltså, alla vet ju att nationalekonomi är baserad på saker som inte stämmer. Alla som har läst nationalekonomi vet det. För jag började läsa nationalekonomi en gång när jag höll på liksom och shoppade runt och läste massa olika kurser bara. Så läste jag så här 15 poäng mikroekonomi. Och jag vet att 15 poäng det är inte jätteimponerande. Men det är, liksom, det är det första man lär sig om man börjar bli den sortens ekonom som styr världen på riktigt. Liksom. Och det är liksom, alltså jag satt ändå på varje föreläsning. Jag kanske var...
Hur menar du att det inte stämmer?
Ja, men så här. Alltså det är bara, vad ska jag säga, ingenting är sant. Och det vet man. För det är så här, det man lär sig är liksom så här, att skita i det och att lära sig räkna som att det vore sant.
Ja.
För att det är så man tar fram de här liksom kurvorna, modellerna, begreppen och så. Men till exempel så, det är mikroekonomin som man lär sig då hur utbud och efterfrågan fungerar.
Mm.
Och så är det en massa beskrivningar av det. Det heter olika saker som man ska lära sig.
Vad heter det?
Osynlig handel.
Jag har inte läst, men jag har läst alla böcker ändå.
I den här, exakt. Ja, osynlig handel är liksom grunden i den typen av ekonomi som man lär ut nu på ekonomskolorna. Liksom. Men då säger man till exempel att priset sjunker om färre efterfrågar en vara. Då är det ju inte. Utan om färre vill köpa Coca-Cola, då blir inte flaskan billigare. För att, alltså det här vet också, alltså alla ekonomer liksom vet det här. Att då funkar det så att Coca-Cola sätter priset först. Och sen tillverkar de så många som de vet att folk vill ha.
Mm.
Och det är så de håller sina vinstmarginaler uppe.
Mm.
Det är inte så att det liksom flyttas organiskt, automatiskt så. Och efterfrågan...
Men det är en princip.
Precis, vi kan prata som att
vi
det var så.
Vi måste ha principer.
Ja.
Annars funkar det inte.
Precis, men då, och sen så bygger man jättestora modeller på att det är så. Så då stämmer egentligen inte hela modellen. Alltså inget stämmer ju efter det. För att i grunden så är det ett fel antagande.
Nej, majoriteten stämmer. För om du tittar på Coca-Cola...
Det kan stämma ibland, skulle jag säga.
Men om vi tittar på Coca-Cola, eller till exempel med Apple. Där är det inte principen kring marknadsekonomi som är fel.
Nej.
Utan det handlar om att där är det något annat som kommer in. En ekvation av...
Precis. Marknadsmisslyckanden kallar man ju det.
Liksom. Ja, eller bara ett starkt varumärke.
Ja, precis. Och det blir ju... För att hela, alla de här modellerna utgår då från... Och sen så har man då en massa undantag, precis som du säger. Liksom för man utgår då från att alla... på marknaden har perfekt information. Och det vet man ju att de inte har. Man utgår från att ja, men just det här, varumärken inte betyder någonting. Det vet man att det gör. Man utgår från att ingen har monopol. Apple har ju monopol på att tillverka iPhones. Liksom. Alltså det är en typ av monopol.
Ja,
och så är det mer och mer att i vår ekonomi så de flesta framgångsrika företag har ju någon typ av monopol. Alltså de skapar sin egen lilla marknad där de har ett monopol.
Och så går det trender också.
Ja, precis. Men och det här vet också ekonomerna då, att det är så här att egentligen det är så många undantag så att regeln i mitten liksom finns inte. Alltså det är en falsk regel från början. Och så är det också med efterfrågan, alltså att det skulle funka så då att jag skulle automatiskt efterfråga mer om någonting blev billigare till exempel. Alltså nej.
Jo.
Nej. Alltså antagligen så vet jag inte om det blir billigare till att börja med. Jag vet det. Alltså du vet, det är inte så att jag, alltså det är inte säkert att jag gillar billigt. Många människor gör inte det. Alltså människor är inte rationella på det sättet. De kommer inte ihåg. De vet inte. De tänker inte. Eller de liksom dras till någonting som känns kul. Inte för att det är billigt eller bäst, utan för att det bara blev så. Det finns en så här slump i det. Och dessutom då så här, ja, men jag kanske inte tycker att kvantitet är så viktigt. Jag kanske inte vill ha, om jag är på krogen och champagnen är billig, det är inte säkert att jag tar 20 glas för det. Kanske
fast jag,
nej, eller?
Fast jag, man köper fler öl om priset har gått ner.
Ja, jo men visst, ibland. Ibland. Men om det är så att det är idag, just idag, ostronen kostar 1 krona, då är det inte så att jag... Ja, men då tar jag 400 ostron, tack.
Men nationalekonomi handlar inte om du som person.
Jo, för mikroekonomi gör det.
Om
och alla modeller är baserade på
den
mikroekonomi.
Enskilda köparen.
Ja, för att det är liksom, hur beter sig konsumenterna?
Jo,
det är liksom
i
det
grupp.
Man försöker räkna ut.
I grupp.
Ja, och människor i grupp är skvatt jävla galna.
Jo, vad Anna är sugen på i butiken. Det har liksom inte varit.
Jo, det styr. Jo, men till exempel, det finns någonting som... Det var rubriken nu, så jag försökte fatta varför inflationen då var... Nu ska vi se, jag tror att den var lägre nu i februari än man trott att den skulle vara. Och då var det någonting som de kallar för korgeffekten.
Mm.
Jag bara, okej, vad fan är den här korgeffekten? Jag skulle ta reda på det. Och då är det helt enkelt att man har, alltså ekonomerna då, har suttit på sina, de låtsas att det här är vetenskap liksom, sitter och så plockar de ihop en varukorg.
Alltså, i alla som, butiker för att jämföra priserna.
Nej, ja men då plockar de ihop så här, vad de tänker är en normal människa då, vad den ska köpa. Och då räknar den, och så jämför priserna på det, den korgen, jämfört med priserna på den korgen förut.
Mm.
Och sen så korgeffekten är då att människor köper inte den korgen. De köper en helt annan korg. Mm. Jag tror just den här korgeffekten var då att inflationen blev jättemycket lägre för att människor köpte färre charterresor än ekonomerna tyckte att de skulle göra. Mm. Alltså, det är hela tiden så att de sitter och tror, liksom räknar på vad människor ska.
Men hur ska man annars göra?
Och usla psykologer.
Ja, men hur ska man annars göra?
Nej, men precis.
Det är det närmsta sanningen man kan komma.
Precis, det är det närmsta man kan komma. Men vilket då hela tiden är, nu är ju världen i ett läge till exempel att det är en extrem bredd på alla prognoser. Alltså alla ekonomer tycker olika.
Oh, ja.
Vissa tror liksom på deflation, andra tror på hyperinflation. Vissa tror på så här helt normal ekonomi. Alltså det är liksom ett enormt spann. Och så att det blir väldigt aktuellt liksom så här, när man börjar just tänka på så här, men vad har du baserat det på?
Mm.
Vad är det liksom? Och då är det egentligen att det man landar i, tycker jag. Det är ju så att, men är det här en människa som verkar ha bra begrepp, alltså vad ska man säga, bra intuition av hur människor fungerar? Alltså som en bra, är det här en duktig psykolog blir det mer än är det här en duktig ekonom? För att allt i ekonomin är liksom fake. Eller det är inte, det är ett språk. Jag tror att det är så man ska se det. Att det är ett språk där man kan prata om utbud och efterfrågan som att det fanns. Och som att det fanns regler kring hur de fungerade. Men alla vet att det är inte så. Men det är det. Jag tror man måste...
Jag tror så här, utbud och efterfrågan, det är ju det som är marknadsekonomi. När man använder sig av det som grund.
Mm.
Man märker ju att det funkar när man väljer ett alternativ som inte funkar. Som till exempel planekonomi.
Ja, men det är inte det som...
För
det,
då,
det
blir, här... då märker du ju att det andra alternativet blir mycket mer korrekt och rimligt. Att...
Ja, men nu pratar jag liksom hur man bara ska räkna på det. Alltså hur man ska försöka förstå vad som händer i ekonomin.
Mm.
Alltså det som de här ändå, som sitter på handelshögskolor och universitet runt om i hela världen och säger att de jobbar med vetenskapen ekonomi. De är egentligen då dåliga psykologer, men som pratar språket ekonomi. Alltså det är det man måste liksom tänka om. När man ser så här, de här Riksbankens styrelse typ, som vi har lagt hela vårt lands öde i händerna på. Då ska man inte tänka så här, oh, de här kan vetenskapen ekonomi. Då ska man liksom bara så här, ja, men hoppas att de är bra psykologer. Mm. För det är allt det handlar om.
Ja, men jag förstår din poäng.
Ja, eller ja, jag vet inte riktigt.
Men sen är det, nu är Sverige ett jättelitet land, men bara... Ja. Men ändå, det blir fel ändå, för att man bara pratar om den här korgeffekten då.
Mm.
Du måste ju också... Nu har man ju valt för en korg på Lidingö och en korg i Botkyrka är ju annorlunda.
Ja.
Om vi pratar om att det är en ICA-handlare som har valt vilken typ av sortiment, vilken typ av
varumärke. Ja, det är liksom de väljer ut som någon slags för att få statistik.
Jo, men
så
vad
kanske...
man handlar till exempel. När, men, och då måste man ju i så fall göra det, att man måste ju ta... medelkorgen.
Precis, och det är den de aldrig hittar.
Ja, alltså eller om de hittar den så blir det ju fel för så många människor.
Ja, precis.
Som inte är det här.
Ja.
Så det är klart, det är super svårt att hitta ett snitt för hur vi...
För de räknar ju också på så här, hur många liter bensin har människan i sin korg? Den här människan då.
Men
de har också alltid fel på. Hur många... Ja, men just hur mycket reser den här människan? Ja, det diffade väldigt mycket.
Men det enda sättet att göra det på, det är att man gör de här punkterna. Att du mäter exakt samma sak hela tiden med tidsspann emellan. För då mäter du ju samma sak, men att det har gått x antal veckor eller månader emellan.
Precis, men då... Precis, och
då,
men
då får du inte ändra.
Men prognoserna, hur ska de räkna framåt?
Då får du ju titta på det här diagrammet bakom.
Och det stämmer aldrig, för människor byter, för människor är nyckfulla. Och de är inte rationella. Och man kan tänka så här, men människorna kommer säkert liksom...
Men gör vi så mycket olika varje? Vi åker x antal mindre kanarieresor, vi köpte mindre bil i år och mer fläskfilén också.
Och helt uppenbart så är det väldigt svårt att göra prognoser eftersom de alltid har fel.
Det var länge sedan man pratade om vad alla incels håller på med.
Ja, de har lite glidit in under någon matta.
Vi har inte britt oss riktigt.
Nej, det var väl det som var problemet från början, tyckte de kanske. Men nu är vi tillbaka där.
Ja, men nu har de satt igång en sak. En movement.
Okej.
Okay. För att få lite uppmärksamhet.
Intressant. De är tillbaka.
Mm. De har en movement där de har startat då X-konto. Massa andra olika konton på olika plattformar i världen som, och även då ett företag som heter Dignif AI.
Okay.
Dignify alltså, betyder ju värdig.
Aha, just det.
Man ser liksom hederlig ut. Så Dignif och sen AI. Och det är då en tjänst som klär på kvinnor på nätet.
Förlåt, alltså jag minns varför jag saknat incels nu. De är ju roliga.
Och de har tagit fram en slogan.
Yeah.
De här männen.
Mm.
För det de gör är att de går in på typ kända kvinnors bilder i sociala medier.
Mm. Här var lite för djup urringning.
Ja, yep. Och då har de då en tjänst, en AI-funktion som då klä på dem plagg. Så att nästa bild man ser så har de tagit på sig en men klänning eller en kjol.
Blir det som ett filter som man kan ha, liksom, om jag har Dignify på min telefon, slipper jag se nakna kvinnor då?
Nej, de kommer säkert. Men nu är det bara så att de verkligen gör om bilden.
Okay.
Och då kläderna är ju så här, de sitter ju perfekt. Man ser ju inte att det är fake. Men man märker att det är en inställd man som har gjort designen på.
Okay, jag förstår.
Så det här är liksom slogan. With the power of AI, we will clothe the Insta-hots. We will purify them and their tattoos. We will liberate them from their piercings. And we will lengthen their skirts.
Just det, för de gillar inte bara, det är inte bara det att de vill liksom skona sig själva från att bli frestade då. För de tycker ju också att kvinnor är lite smutsiga.
Ja.
Eller,
ja, ja.
Så ska tvätta dem.
Så alla är då en insta-hot tjej som har kort kjol och kanske liksom någon piercing i naveln och någon tatuering.
Sitter i svang.
Så tar de bort allt sånt och sätter på henne mycket Amish-kläder som går väldigt
djupt. Ja, det ser ut som min Instagram.
Det där var en inspiration.
Välkomna alla killar.
Men och det här hänger väl, i USA så kallar man de här för red pills-männen. Som vill just, det är de här, hur ska man klara red pill? De här hillbillies. Typ.
Nej, de har säkert ett visst överlapp. Men det liksom är ju Matrix-metaforen. Liksom, ja. Att de har svalt sanningspillret och då ser världen för vad den egentligen är. Och det brukar ju hänga ihop med, det är ju liksom ett lite märkligt åsiktspaket sådär att det brukar vara typ
konspiration, det är mycket liksom.
Ja, precis. Exakt. De gillar Alex Jones, de gillar konspirationsteorier, de gillar aliens, de gillar rått kött. De gillar alltså vissa delar av det tycker jag ju är, de har ju blivit väldigt mot växtgifter. Och det är jag väldigt glad för.
Väljer de sig i någon kommitté där
de
plockar
in
åsikter?
De är väldigt oroliga över hormonförändringar i västvärlden. Och det är ju jag med. Alltså för att det här med att män har hälften så många spermier som de hade på 70-talet.
Det är ett riktigt problem.
Ja,
det är ett problem.
Ja, och vissa sådana grejer är de att, men typ de är emot så här, mediciner. De tycker folk äter för mycket liksom, antidepp och så. Och tycker att det är, men, så här, de har ju vissa poänger. Men de tycker också då att tjejer med tatueringar kanske typ ska stenas. Alltså det är liksom lite högt och lågt så.
Men och precis, och det här hänger ihop då med den här hashtaggen tradwife.
Tradwife.
Tradwife, som är den här traditionella.
Precis.
Tradwife är något annat.
Det är
Men så min fråga till dig och till mig själv är vad vi tycker om det här. Finns det någon poäng i deras movement?
Alltså som alltid, viss poäng. Och också kanske lite trubbigt genomförande ibland, eller vad man ska säga. Men jag känner ofta så, jag kände så här, ja, men nu när Folkpartiet gick ut med den här grejen, förlåt jag hoppar lite, men det här med liksom, skärmförbud efter klockan 23, liksom, nationellt, som ett nationellt utegångsförbud på internet. Alltså då känner jag så här,
Liberalerna ut med det här? Nej, det kan inte stämma.
Jo,
det är det sista partiet som skulle gå ut med en sån här grej.
Ja, men jag känner ju också så här bara, ja men det är lite trubbigt, men också så här, något måste man ju göra. Jag tycker det är inte Kristdemokraterna som har gått ut. Nej. Och alltså, jag tyckte det
är jättechockad.
Ja. Ja, men jag var fett på det här sen.
I och för sig, de kan ju slänga ur sig grejer i det partiet som de sen ångrar.
Men jag tycker, alltså, det, och lite samma känsla kan jag ju få kanske med typ, ja men har typ, liksom, vad ska man säga, spelet mellan könen ballat ur lite. Mm. Har liksom utseende grejerna på internet på alla tullet. Ja, de har ju det.
Mm.
Sätta på dem en kjol kanske inte är så himla dum idé. Liksom. Men det blir lite trubbigt. Men vad ska man göra då? Eller hur?
Ja.
Så känner jag ofta. Något ska man nog göra ändå. Jag såg Victor Malm i Expressen, han hade skrivit så här, han bara, ja, eller så har vi bara totalt skärmförbud för barn och vuxna. Jag bara, kanske liksom. Alltså kanske ett litet test. Något måste man nog göra.
Ja, men för man pratar ju mycket om det här, om det är ren så här, kvinnlighet och feminism, att man ska få klä sig hur man vill på nätet.
Ja.
Och det var likadant med de här OnlyFans när Linda Skugge att är det hon som har makten eller är hon slav i den värld där vi är? Det är männen som betalar.
Ja, exakt. Och det är ju också så här, ja, alltså, det finns ju en viss poäng i det. Alltså att, vad ska man säga? Hon tycker det är kul. Jaha. Ja, ja, alltså liksom lite så här, den glada horan kanske finns typ. Men det kanske ändå, det är väl ändå någonting i vår samtid som gått lite väl långt åt ett håll.
Men det är. Mm. Jag tyckte i alla fall att det var lite gulligt att se vad de pysslade med. Deras nya movement, Dignify. Ja, men det gör de med AI också.
Ska det vara piercings också? De går så långt alltid. Alltså, jag tror deras absoluta idealkvinna är kanske, för du har en välkammad fläta nu.
Mm, det är
och
positivt.
Så väldigt diskret smink, om du har något smink på dig nu. Det här, det är så positivt. Alltså det är verkligen, ja.
De hade nog uppskattat min bröstförminskning också.
Ja, det tror jag.
Inte det? Oh. Mer modest.
Modest, exakt. Ja, inget ska vara liksom för mycket. Vad ska man säga? Nej, det ska inte störa. Nej. Det här var fint fullt av pengar, va?
Ja, det var det. Ja. Ni kan höra oss varje torsdag.
Ja. Du, det har kommit massa frågor till Fina linjen också medan vi har opererat oss.
Ni har också fått den. Mm. Vi kan sparka igång den.
Vi får göra ett ryck. Mm. Glad vår!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.